Här börjar Slaget om Berlin, det tredje rikets dödskamp, av Frode Lindgärdet, inläst av Håkan Mohede för Saga. Första världskriget hade också slutat med tysk kapitulation, men bortsett från gränsregleringar och ockupation av Redlandet och Saarlandet togs inte Tyskland i besittning. Vid Casablanca-konferensen 1943 och senare vid Jalta i februari 1945 enades däremot de allierade statsledarna om att en ovillkorlig tysk kapitulation var den enda acceptabla utgången av kriget. Även om moderata krafter hade lyckats få bort Hitler och naziststyret skulle alltså inte vara möjligt att rädda någon form av tysk självständighet efter nederlaget. I tillägg till nazitopparnas fanatiska hänsynslöshet mot sin egen befolkning banade detta väg för en blodig slutstrid som fortsatte länge efter att det stod klart för alla och en var med ett klart huvud att kriget var avgjort. Bakgrund. Slutstriden om Berlin kom att involvera runt 3,5 miljoner man. Samtidigt är slutakten i dramat om andra världskriget belagt med få källor. På tysk sida förstördes mycket, samtidigt som det generella sammanbrottet i Wehrmacht också gick ut över förmågan och viljan att dokumentera händelserna. Segerherrarna har också haft anledning att dölja detaljerna. Å andra sidan ledde regimens sammanbrott till att presscensuren i Berlin bröt samman under de sista dagarna och därmed kunde i alla fall utländska korrespondenter rapportera i stort sett fritt om det som skedde under det tredje rikets sista krampryckningar. Våren 1945 var tyskarna på reträtt på alla fronter. De hade förlorat striden om luftrummet över Tyskland och de allierade kunde operera som de ville, både som stöd för egna operationer på marken och i angrepp mot tysk infrastruktur och krigsindustri. På marken hade Tyskland lidit allvarliga nederlag vid Stalingrad, Kursk i Normandie, Ardennerna, Italien och Polen. I öst hade Röda armén erövrat de gamla tyska landskapen Östpreussen och Schlesien i dagens Polen och hade tre fronter, motsvarande en armégrupp, längs Oder-Neisse-linjen, som utgör det moderna Tysklands östgräns. Längs östfronten stod 6 miljoner ryska soldater och i väst 3 miljoner brittiska och amerikanska. Mot detta kunde tyskarna fortfarande mönstra 5 miljoner man. Men detta innefattade allt från råbarkade veteraner till Hitlerjugend ner till 12-årsåldern, gamla män och avdelningar av krigsfångar. De tyska enheterna var dessutom spridda över ett stort område, från Norge i norr till Italien och västra Jugoslavien i söder. De höll sammanhängande försvarslinjer längs floderna Oder och Elbe och till isolerade enklaver i Lettland, 12 öarna i Egeiska havet och öarna i den engelska kanalen. Särskilt i Italien och Norge insisterade Hitler på att hålla stora styrkor, trots råd från sina generaler om att evakuera dem och sätta in dem i försvaret av Tyskland. I februari gjorde han också ett riskabelt och kostsamt försök att återerövra Budapest och krossade därmed SS 6:e pansararmé, som hade varit en av de starkaste återstående formationerna. Han hade också dragit ut divisioner från Oder-Neisse-linjen för att försvara Wien och Prag. Dessutom låg tysk krigsindustri i ruiner. Stora fabriksområden i Schlesien och Ruhr hade fallit i de allierades händer och de som ännu var intakta fick knappt råvaror in och produkter ut eftersom det inte fanns transporter och drivmedel. Västerifrån närmar sig också fältmarskalk Bernard L. Montgomerys 21st Army Group raskt efter att ha trängt igenom industristäderna i Ruhrområdet. De mötte lite motstånd, inte minst eftersom de flesta tyska soldater hellre överlämnade sig till västmakterna än till ryssarna. I januari 1945 föreslogs en grov...